välkommen till Prästinnans väg. Jag heter Elin Heil och i den här podden kommer jag och Veronica Näslund att dela med oss av all vår erfarenhet och kunskap om att vandra som prästinnor och häxor. Att vandra med gudinnan helt enkelt.
Oh, vänta, jag glömde säga en sak Sofia förresten, det här ska jag inte spela in. Jag glömde säga att jag spelar inte in bilden. Utan jag spelar bara in ljudet. Hej och välkomna tillbaka allihopa till Prästinnans väg. Som jag alltid säger, vi gör avsnitt när andan faller på. Och nu har andan fallit på, förstår ni. För att nu är det jättespännande, för idag har vi mig. Vi har Veronica, nyinitierad prästinna av Caridwen. Och vi har vår gäst, Sofia Elmers, som är yogalärare och nyfiken häxa, tänkte jag. Kalla dig Sofia. Vad skulle du kalla dig själv?
Ja, men det var bra. I mitt huvud så heter ju det här avsnittet min Sofias häxskola.
Ja, det ska jag skriva upp här, för det ska vi kalla det. Ja, men det är jättekul att du är här, och det var jättekul att du kontaktade oss och var, ja men... Jag vill veta mer och jag vill, ja, så blev det liksom ett poddavsnitt, tänker vi.
Mm. Sen så är det ju så att vi känner varandra via yogan också. Alla
det gör vi ju verkligen.
Så att det är inte så att, oj, hoppsan, vi stöter på varandra. Utan det finns en anledning till att du är nyfiken, Sofia.
Mm. Ja, och jag kommer ihåg första gången jag träffade dig, Elin, så presenterade du dig som prästinna. Och det har du ju pratat om i den här podden också. Och att... Och så kom jag ihåg att jag gick fram till dig på pausen och bara, jag har massa frågor. Och du bara, okej, så här, ställ dem då. Och jag bara, jag vet inte hur långt det är. Kan du bara berätta allt? Men så, nu känner jag att jag har kanske lite mer koll på vad jag undrar över. För då var det bara så här, jag vill bara veta allt. Och det är jättesvårt att svara på det. Vad är det för fråga?
Liksom? Ja, precis. Ja, men precis, och vi började ju, alltså, för när vi skulle planera avsnittet så sa vi så här, ja men skriv ner de frågor du har, så att vi har liksom lite frågor, och vi tänker så här, ja men vi kör väl på, vi följer det som ett litet spår på något vis.
För vi har haft ett avsnitt när vi har pratat liksom, vad är det som är skillnaden mellan häxa och prästinna? Eftersom just den här podcasten heter ju Prästinnans väg.
Just det.
Så att förtydliga det, att Sofia är absolut häxa och är nyfiken på just de frågorna. Mm. Och det är många som är så här, ja, men nyfikna på häxeri och vad är det för sker. Så vi tänker att vi tar upp det här igen.
Mm.
Helt enkelt. Och med en person som är nyfiken och kan ställa alla de här frågorna.
Ja, precis. För det är ibland, om det bara är bara, men tänker så här, om du och jag sitter och babblar, då vet man inte så här, vad vet folk, vad vill de veta egentligen, och man kan liksom snurra runt sig själv lite grann. Så att här var det jättebra att vi tar in en gäst. Jättekul.
Välkommen.
Välkommen, stort välkommen. Och jag tänkte så här, den första, alltså nu bara tittar jag själv istället för att du ens frågar frågan. Men du undrade ju liksom så här, vad är en häxa? Vad definierar en häxa, eller hur?
Ja, precis. Vad är en häxa? Vad definierar en häxa? Och när kan man kalla sig för häxa?
Ja, det var ju roligt, jag tänkte, för jag fick den frågan också för ett tag sedan. Så här, när, ja men vem är häxa? När är man en häxa? Och då tänkte jag så här, ja men... Just när man är häxa, det är någonting man känner, tänker jag. För jag kommer ihåg så väl när jag började intressera mig för den här vägen. Och jag liksom gick ut på så här kraftplatser i Jordbro. Jag visste inte riktigt så mycket. Och sen så började jag liksom så här höra om moder jord hit och dit. Och jag bara, ja men det här är ju liksom, det här är precis rätt. Och så kom jag ihåg till slut, gör historien kort, så klev jag in på... Watkins bokhandel i London, och det fanns liksom en, jag ryser nu, det fanns liksom en hylla ju av så här gudinne, paganism, witchcraft, allting. Och inte förrän då fattade jag så här att jaha, det finns jättemånga andra som tänker samma sak och som är intresserade av samma sak och som känner det här liksom naturens magi, även om jag kanske inte visste riktigt vad det var. Men då tänkte jag så här, eller jag tänkte nog inte att jag var häxa då, men det är den känslan jag har nu, att liksom jag tänker att man behöver inte göra så mycket för att man ska kalla sig häxa, utan man liksom vet på något vis att det här tror jag är min väg, att liksom, om jag skrev ner några saker så här, naturen, att det finns liksom en levande själ i naturen, att man kan känna gudinnan eller gudens kraft, energier i naturen eller omkring sig.
Man pratar om att det är animalistiskt.
Ja.
Man tänker animalistiskt, att allting har en själ.
Precis.
I naturen.
Och jag tänker det här med cyklerna, att man, jag tänker att när man börjar känna det här liksom, närheten till naturen och den här, att det finns magi i det och att det är någon sorts närvaro, att man då börjar mer notera så här, årstiderna, cyklerna, att man börjar följa kanske högtiderna och fira dem. Jag tänker, Veronica kom in här, för jag bara babblar på.
Men jag tänker rent historiskt, så ordet häxa kommer från tyskan, tror jag. Tyskan eller belgiskan, alltså häxin. Och översatt så är det tunriderska. Alltså det är en person som har ena foten på jorden, den materiella världen, men andra foten i den spirituella världen. Därifrån har du då kvasten som man, hon sitter ju, eller hen sitter ju på en kvast och har ena foten på i ena världen och ena i den andra världen då, så att säga. Så jag brukar liksom tänka att en häxa är en person som omfamnar det vi inte kan se. Det är alltså också trollkonst och magi, att man kanske pysslar med det. Man ser världen animalistiskt, att allting har en själ. Om man nu ska göra en sån här, som en checklista, vad är en häxa? Det kan också vara att du är aktiv feminist, kvinnoförkämpe, kvinno och andra minoriteter. Det kan också vara att du kan bara hålla på med trollkonst till exempel. Men jag tror i alla fall att 99,9% av alla som kallar sig häxor firar årshjulet. Eller att man högaktar det, och att man är medveten om de 8 högtiderna, shabbaterna, och firar det på olika sätt, eller högaktar det. Sen så är det absolut inte alla häxor som är helare eller håller på med kristaller eller tarot eller aktivister eller sådär, men många gör det också.
Men varför vill man kalla sig häxa då?
Jag tror att det finns en längtan hos kvinnor och minoriteter i det patriarkala samhället som känner av, vi kan kalla oss jämlika, men det vet vi ju alla att så är det inte. Jag tror att det finns ett behov av att claima sin egen makt. Häxa är någonting som har, alltså en häxa, det är någonting som är, det är läskigt, och din gammal tant, och hon förgiftar små barn och dricker blod.
Jag tror det är typ min dotter, och sen har jag visat er bilder på er två. Så här, jag känner häxor.
Ja, men varför blir vi matade med den bilden, om man tänker visual diet? Liksom, varför blir vi matade med en sån bild? Det finns ett hot i att kvinnor tar tillbaka sin makt. Och när jag säger kvinnor så menar jag också, jag menar transkvinnor, jag menar minoriteter, jag menar också liksom de som befinner sig underst i skalan på något sätt. Att det finns en längtan att ta tillbaka sin makt och att bli sedd som människa först och främst, inte dömd efter sitt kön eller sitt utseende och så vidare. Och det växer, tänker jag, och att det är väldigt viktigt att vi gör det, att vi tar tillbaka gammal visdom, gammal tro kanske till och med. För att känna, för mig var det så i alla fall, jag gick en sån här häxkurs liksom. Och då kände jag, men gud, det här är ju det som min själ har längtat efter jättelänge, att meditera fram ett häxnamn, vi fick meditera vårt inre tempel. Vi blev informerade om de 8 högtiderna och vi fick lära oss om trollkonst och vilka örter och sånt där man kan använda till vad och så vidare. Och därifrån är steget inte så långt till att man kanske börjar läsa om Wicca, och då finns det en författare som heter Scott Cunningham som har en bok som heter A Solitary Practice. A Wicca Guidance for Solitary Practitioner tror jag den heter. Mm. Ja. Yes. Och han menar ju att du kan ju gå ut i skogen och claima dig som Wiccan eller Witch. Nu ska jag också säga att häxa och Wiccan är inte samma sak. Men praktiken för en solitär Wiccan och en häxa kan se väldigt likadan ut. Och många häxor har fått väldigt mycket inspiration av den boken. Sen finns det också många Wiccaner som tycker att den boken är skit. Och det är liksom, men det här, för att svara på frågan, liksom, varför är det så inne eller varför är det viktigt att kalla sig häxa? Det är min syn på saken och jag tycker att man ska läsa den boken. Man kan få mycket tips och verktyg från den.
Mm. Ja, jag tänker, för jag kallade mig inte häxa på jättelänge. För jag, alltså, det var ju nästan så att jag var lite häxig först och lite häxa. Och sen gick jag i min prästinutbildning, gick jag in där ganska snabbt. Och sen efter det har jag liksom hittat tillbaka till det här att kunna säga att jag är häxa. För jag hade liksom, jag kunde inte känna in så här, men är jag häxa eller vad är det? Och sen så för mig handlar det precis, ja men allt det som du har sagt egentligen. Och just det här att jag kan finna sån kraft i det, min liksom feminina, kvinnliga, starka, jordiga kraft, att jag har rätt att stå i mig själv, i min kraft. Och då kan jag inte säga, jaha, men kände jag inte det som prästinna då? Jo, det gjorde jag väl. Men det är ändå något så här, det är så här nyanser som liksom flödar fram och tillbaka. Och den kraften som jag hittade i, ja, jag var med i så här online coven 4 månaders med Lisa Lister från England, som är, jag rekommenderar alla att läsa hennes böcker. Häxa är hon också. Ja, men och där, då var jag så här, ja, ah, nu landade jag i det liksom. Även om jag skulle så här, ja, men jag har ju, egentligen har jag varit häxa hela tiden, men jag har inte landat i, jag gick inte runt och sa att jag var häxa, jag sa att jag var prästinna som, ja.
Ja, det dyker upp så många frågor medan ni pratar.
Ja, kör!
Ja, men jag vet inte vilken tråd jag ska dra i, men det här med covens då, hur har liksom alla häxor ett coven? Är det en del av paketet?
Nej, det är det inte. Ett coven kan se jätteolika ut. Det finns ju olika traditioner. Man säger att man ska vara en, man går i praktik 1 år och en dag innan man blir initierad. Det är en viss tradition. Och sen har man, när man har sökt det där, så har man menat på att det är en sorts skuldsanering, det där 1 år och en dag, att det egentligen kom från när kungen var ute och kom till, liksom, eller hans rådare kom och skulle samla in pengar och skulder och sådär, att man hade 1 år och en dag på sig att betala, alltså det var något sånt där. Nu kanske jag är inte helt ute och cyklar, men det handlade faktiskt om ekonomiska frågor. Men det vet jag att ett coven kan vilja att du går i lära kanske 1 år och en dag innan du blir initierad. Ja, och nej, jag var solitär länge, sen var jag med ett coven länge, men när jag sen då bestämde mig för att bli prästinna så kände jag att det blev väldigt mycket. Och det var inte så jättesvårt för mig att liksom, jag hade redan claimat mig som häxa och kunde mycket om covenarbete, så att sen gå in i en prästinnepraktik var för mig inget nytt, mycket nytt, men jag hade liksom den här cirkulära grunden att tänka cirkulärt eller cykliskt. Och det gör prästinnor också. Så nej, du behöver inte ett coven. Du kan praktisera solitärt, men du kan också, man kan sträcka ut en hand till ett coven om du är intresserad, eller så sträcker de ut handen till dig Många är ju väldigt kanske hemliga. Och ja, jag tror att det finns så här. Man kan kolla upp det där på sociala medier till och med, om det är covens som söker medlemmar om man är intresserad.
Ja, sen tänker jag att man kan ju, om man råkar vara några stycken som vill lära sig tillsammans, då tänker jag, men då kan man skapa ett eget. Så att jag känner så här, man behöver inte tänka att jag måste gå in i lära hos någon. Det kanske är det man vill. Det var ju det jag ville i prästinutbildningen. Jag vill lära mig av någon som kan. Men man kan ju också vara så här, men vi 4 stycken eller 3 stycken eller 2 stycken. Vi bildar ett litet coven och vi läser tillsammans. Vi firar högtiderna, vi liksom lär oss hur man skapar ritualer, ceremonier, hur man liksom reser i meditation. Så jag tänker, om man har turen att hitta några likasinnande runt omkring sig som har tid och lust, så tänker jag att det går ju lika bra det också.
Ja, verkligen. Det covenet jag var delaktig i, vi lärde av varandra hela tiden. Vi hade en överste prästinna som kunde och så, men att våra sabbatar eller högtidsfiranden handlade väldigt mycket om att alla skulle ta med sig någon. Det kunde vara en dikt, det kunde vara information om någon gudinna eller gud. Det kunde vara om, jag kommer ihåg ett tillfälle så pratade vi väldigt mycket om voodoo. Sådär. Så alla fick ta med sig lite olika information och att vi förkovrar oss hela tiden. Jag tror att det är viktigt också för både häxor och prästinnor att man hela tiden förkovrar sig och skaffar information och fördjupar sin egen praktik.
Ja, för det är ju så, jag tänker det som är så häftigt, och det kanske det är såklart det med allt i livet, men jag älskar det att man liksom, prästinnans eller häxans väg, den liksom, den tar verkligen aldrig slut. Man lär sig något nytt, man ändrar riktning, man hittar något liksom, nytt sätt att göra saker eller ta in liksom, influenser från annat man lär sig av någon. Och, jag hade någonting jag skulle säga med det, men jag glömde bort. Så att, ja.
Jag kan fråga en till sak då. Om högtiderna. Jag har inte så bra koll på dem, men jag känner igen namnet på några. Och är det samma, heter de ungefär samma sak i olika traditioner? Alltså som typ inbolk och eller är det liksom, heter de på svenska, är det fornnordiska, är det liksom höstdagjämningen? Nu kanske inte det där var samma som jag nämnde, men ni förstår frågan, tror jag.
Ja, men vi kommer ju båda från de traditionerna som firas i västvärlden. Ja, de heter lika, men många faktiskt har börjat ta bort ordet ostara och ordet maboom because jag är så himla internationell. Nej, för att ja, men man börjar ju liksom söka historiskt i var bottnar, och så liksom ostara, det kommer liksom från en gudinna som firades i Centraleuropa. Och så är det någon gubbe någonstans som tar in det här. Samma sak med maboon och vad det betyder. Så att för mig är det viktigt att det är vårdagjämning och höstdagjämning. Men jag förstår om någon säger happy ostara eller happy maboon, blessed maboon. Jag förstår vad de säger och vad de menar. Och det är också upp till dig som häxat. Ja, men jag vill fira de här högtiderna. Och vad betyder de för dig? Det är egentligen det viktigaste. Att kanske inte bara slänga sig med de här orden. Men jag kan fortfarande säga inbolk. Och det kommer ju också från Britannien.
Ja, men jag tänker det. Att så här, den traditionen som jag liksom lärde mig. Och då bodde jag i England. Så det var inte så konstigt för mig att liksom använda dem. Engelska namnen, och det har ju jag, ja, men de flesta håller jag fast vid, eller fast jag säger liksom vintersolståndsceremoni, sommarsolstånd, och ibland använder jag liksom de engelska orden, men jag tänker att jag vet vad jag menar, och de jag pratar med vet oftast vad jag menar, för att jag gör det tydligt liksom.
Ja, du är förankrad i det.
Ja, precis. Men om man tänker i nordiska traditionen så använder du, ja, men det finns ju så här disablot.
Precis.
Till exempel,
alvablot. Och vet inte,
Ja, precis. Och de har lite andra namn. Och de använder ju inte heller, tror jag, samma namn allihopa. De som följer, som jobbar mer med de nordiska. Så att jag tänker att... jag tänker så här ibland att plötsligt så bara hör man något av de här årshjulen. Och så bara, ja, där, jag har landat, nu vet jag. Att det liksom känns så här, nej men det här är det hjulet jag följer. Eller det liksom, de orden klingar sant hos mig. Så att...
Ja, men vad jag tror, Sofia, också som svar på din fråga, det är att vi firar samma saker. Alltså när vi firar Imbolc så firar vi att ljuset kommer tillbaka, den här lilla gnistan, de första fröna som rör sig under jorden. När vårdagjämning kommer så firar vi att definitivt ljuset är tillbaka. När vi firar midsommarsolståndet så firar alla fruktbarheten. Vi firar, nu kommer vi Shawain, vi firar de döda. Mm. Och övergången till drömtiden. Mm. Vad vi än kallar det så tror jag ändå att vi firar samma saker. Mm. Jag har prästinne systrar från Italien, Australien, USA, Uganda. Och allting handlar om årshjulet och årstidens skiftningar. Vi firar den första skörden och den andra skörden. Mm. Vi firar det nya året, fast det firar vi då under Shawain. Det är årshjulet och det är naturen egentligen som bestämmer vad det är vi firar. Mm. Kan man väl säga.
Mm.
Mm. För anledningen till att jag egentligen börjar fundera på det här mer med häxgrejer överhuvudtaget var för ett och ett halvt år sedan så pratade jag med min man och vi liksom kom fram till att vi ville leva närmare livet, som vi kallar det. Och närmare livet för oss betydde att leva närmare det som hände på riktigt. Alltså, och då var saker som vi tog upp då så här, var att, ja, men att inte, jag menar att fira vintersolståndet istället för jul. Vi kommer inte sluta fira jul. Mm. Att liksom uppmärksamma det som finns och det som händer istället för det som är påhittat runt omkring. Och det här liksom sökandet har liksom tagit oss från Stockholm ner till Skåne där vi nu bor i en by och där vi har mycket mer så här, vi hade skördefest nu i helgen till exempel och skörden är liksom extremt närvarande som det går inte att inte vara tacksam för att det är liksom det går inte att inte känna att det är magiskt att bara gå och plocka valnötter och bara hur mycket valnötter som helst och att så här, vad ska vi äta idag? Vi går och ser vad som är moget. Sen då när jag sträcklyssnade på er podd, då kändes det ännu mer som bara, men det här är ju det som vi har pratat om nu som nära livet. Det här är ju typ häxeri, fast det känns ändå som att det finns liksom det som vi inte har, eller jag framförallt då, eller alltså inte för att han har det. Jag lämnar honom utanför. Det är som, jag har ju liksom inga namn på de här sakerna. Nu är det ju mer så här, nu är det skördetid, det ser jag ju, det märker jag ju.
Mm.
Och det finns heller inte, jag vet ju att när jag pratat om tidigare, att i början kan det vara rätt bra att ha en så här tydlig rutin eller liksom följa liksom månens cykler, menscykeln så här väldigt tydligt. Medans det är liksom mer lite flytande så där för mig. Nu vet jag inte vad jag ska komma till för frågor.
Nej, men jag tänker att det är så här, det är ju underbart, det är verkligen så här, att leva så nära och liksom skördetiden kommer, sen liksom ramlar löven av, att du liksom är väldigt närvarande i det. Och jag tänker att vill man just ta det ett steg längre på häxans väg, så är det liksom, känner jag, så här, markera dagen eller runt den dagen när det är liksom som höstdagjämning, vårdagjämning är ju ett speciellt datum när det liksom händer grejer med solen och jorden och alltihop. Och samma med liksom vintersolståndet och midsommar, att det är liksom specifika dagar när solen står som högst och som lägst och liksom längst natt och kortast dag. Och de här andra också, liksom, man tänker, för att Ja, men då tänker jag också, för mig handlar det om det, då blir det liksom som en annan kontakt. Och jag vet ju inte om du tänker liksom att det finns någon sorts, som vi kallar gudinna eller guden, liksom, att det är något levande, någon sorts liksom, vad ska man säga, intelligens, eller vad ska man säga, någon sorts närvaro i det hela, eller om det känns främmande just nu.
Nej, det känns inte främmande.
Nej, för det signifierar lite grann häxa också, och framförallt wiccaner. Wiccaner har en dualitet, de har en gud och en gudinna. Mm. Och som häxa också i årshjulet, att det finns olika arketyper av både gudar och gudinnor som man uppmärksammar under de här säsongerna. Och för att jag tänker på min dotters skola, har de också skördefest, där har de Mikaeli-fest och de har massa saker, men då handlar det inte om Gud, utan det handlar om jorden och naturen. Men jag tänker också att, precis som Elin sa, att vi har himlakroppar som också relaterar till jorden vi står på. Och det är därför de här dagarna har blivit utsatta i vår almanacka. Det finns ju jättemånga olika, det finns vediska och georgianska, det finns hur mycket som helst. Men allt det har ju med jorden och kosmos och det kollektiva spirituella att göra. Det låter jätteflummigt, men det finns ju en anledning. Och för mig, jag vet, det finns ju häxor som bara håller på med magi eller trollkonst, som that's the shit liksom. Men de har ändå en husgudinna och en husgud.
Ja, och det var ju en av frågorna. Har alla häxor en husgudinna eller husgud?
Jag tror inte det.
Nej, jag tror inte det heller. Och jag tror så här att det liksom skiftar, tänker jag. Jag kommer inte ihåg vem, om jag hade någon från början. Och sen såklart när jag gick i liksom prästinutbildningen, då blev det ju mest så här Lady of Avalon, som var liksom energin i mitten av hjulet, och sen alla ansiktena runt omkring. Och sen är det så här, ja, men sen har jag dragits jättemycket till Freja och till Kali till exempel, och till Caridwen. Och det har varit liksom, ja, men de har varit så här, de som jag har känt något extra, eller någon extra närvaro liksom, att jag har känt dem extra starkt och tänkt att ja, men det är någonting där.
Det finns ju verkligen häxor som men det här namnet har jag aldrig hört, och det kom till mig i en meditation, och sen får de reda på, ja, men det är den här gudinnan från slavisk tradition, så bara shit, och hon står precis för det jag, där jag står nu, eller som jag behöver nu. Det är ganska fascinerande. Och för mig, jag kan också säga det, så att jag skulle meditera med gudinnan, jag gick till min favoritskog och så satt jag där. Då kommer Thor. Det här låter ju skitflummigt, jag vet det. Men så här var det för mig i alla fall i min meditation. Och jag säger till Thor, vet du, jag kallar dig på gudinnan, jag vet inte vad du gör här. Han bara, I don't give a shit. I princip.
Ja,
nej, men det var, och som häxa och prästinna, då var jag prästinstuderande, men som häxa så ska man nog lyssna på det där. Det är väldigt spännande att se, för att man tänker, det är väldigt, väldigt coolt medium som jag känner. Hon sa till mig en gång så här, universum finns inom oss, och vi har så mycket visdom inom oss. Och egentligen, som Elin sa också, det här är ju vad jag tror, min ståndpunkt, att vi har det här inom oss. Det är liksom i vårt DNA, men det måste bara få väckas till liv. Och det finns det olika sätt att göra det på. Och som sagt, några häxor har inga gudar och gudinnor som de vänder sig till. De håller kanske bara på med trollkonst och magi och förbannelser. Och do your thing, girls and boys. Non-binaries, gör det. Ta gärna ansvar för dina handlingar också. Och en del är, som sagt, det kan vara ett politiskt kall. Till exempel att man vill skydda naturen, skydda jorden, eller slåss för kvinnorätt. Man kan se jättemycket i sin aktivitet som häxa. En del kan vara jätteaktiva, en del kanske bara ser det som en andlig praktik eller spirituell praktik kanske. Så just ordet häxa, det är som ett paraply av olika, det är ett paraplynamn, och jag tänker att ingen äger det ordet, om du och din man vill kalla er häxor. För att
jag
ni
tror
har...
inte att han vill det.
Nej. Nej. Men jag tror att det handlar liksom om det här att väcka upp gammal visdom inom sig och utanför sig.
Ja, jag hade en till tanke om det här med husgudinna också innan vi flyter vidare. Så tänkte jag att alla kanske inte har sån där tur som du, Veronica, att det liksom kommer någon och säger så här, hej, det är Tor. Utan för vissa kan det ju vara så här att man bara känner så här, ja, men jag är jätteintresserad av den här gudinnan. Eller, och då tänker jag som alltid ska vara så här, ja, men det var jag som bestämde själv. Ja, men tänk om det inte var det då? Tänk om, alltså, man måste tillåta sig att bara tänka att det kanske var gudinnan som kallade på mig där. Det kanske var Freja som ville något. Eller så var det jag. Alltså det spelar inte så stor roll.
Nej, för det är samma sak. Jag tänker att det är samma sak. Alltså...
Ja, man behöver inte tänka så här. Jag måste in meditation eller ceremoni känna så här. Här kommer någon som säger Freja.
Det där känner man verkligen själv, tror jag. Ja. Det liksom så här, ja, men jag bestämde själv att det skulle vara Frigg. Ja, då var det Frigg som kallade.
Ja.
Punkt. Ja. för det är lätt att överanalysera. Och är det någonting som jag har lärt mig från den här prästinneinitiationen som jag gick igenom, så är det gå från huvudet till hjärtat. Var inte här uppe, för att gudinnan är inte där. Det är inte hennes grej liksom. Att nej, vara precis. Analytisk och patriarkal, utan tvärtom. Verkligen lita på sin intuition och sin praktik in till sin andlighet eller spiritualitet. Sen kan den se ut hur som helst. Jag tänker att det finns egentligen finns det inga intressekonflikter mellan att vara en trogen kyrkobesökare och dedikera sig till Jesus eller att dedikera sig till Freja. Det är bara ett system som vill få oss att tro att det är olika saker. En prästinna, om man nu ska säga skillnaden mellan prästinna och häxa, en prästinna vill bygga de där broarna mellan människor och ska aktivt göra det.
Men för det här med, du sa att ja, men det är ingen som äger rätten till ordet häxa, men med prästinna då, där krävs det väl, eller nu är det här min undran då, där krävs det väl en initiering eller någonting för att få rätten att kalla sig prästinna, eller är det samma sak med det, att kan jag liksom säga så här, men nu är jag prästinna, eller behöver man ha en utbildning, eller du sa ju att du hade gått en häxutbildning också, Veronica, men
en kurs
men som jag har tolkat det så är prästinna något större, eller vad man ska säga, alltså, och mer handlar om, alltså, man också är dedikerad till en tradition, och det är inte samma, alltså, vem som helst kan inte kalla sig prästinna bara hur som helst.
Jag tror att om du inte blir initierad, och vad är skillnaden mellan dedikering och initiering? Det är också en stor skillnad, för du kan ju vara dedikerad till en praktik eller en tradition, men initiering, det betyder ju att gudinnan väljer dig, eller guden. Och man avger löften inför andra som ser och håller om det. Jag tror att om du skulle säga så här, men jag vill vara prästinna, det finns inget som säger något om det. Men då behöver du också bli utsedd av kanske ett community runt dig. För du kan ju sitta så här, jag är prästinna, fast en prästinna är aktiv. Kanske handfester, du håller cirklar, ritualer, ceremonier, och då behöver du ju folk runt omkring dig för att liksom, och om de säger Sofia, du är vår prästinna, då är det, tänker jag. Sen tycker jag att det är, jag hade inte lärt mig allt om att hålla cirklar till exempel, om jag inte hade gått den här utbildningen. Jag hade inte lärt mig och kunnat fördjupa mig så mycket. Jag hade inte känt att jag hade ett community som håller om mig. Och jag håller om dem. Under vår initiering, innan vi liksom gick in i The Sacred Lands, då hölls det en atame, vilket då är en sorts dolk eller kniv. Som håller, den hölls mot halsen. Det här är jättedramatiskt, men det är så här. är du beredd? Alltså vill du det här? Alltså, lovade in på mitt blod och på den här knivspetsen att aldrig svika mitt community och mig själv och min dedikering till gudinnan. Och det är starka, kraftfulla grejer. Mm. Och jag tänker att som prästinna så vill du ha den initieringen. Men jag personligen skulle liksom, som jag sa, om du börjar hålla cirklar och ceremonier där du bor och du har ett community runt dig som ger dig den platsen, då är du ju en prästinna. Mm.
Men vattnar inte det ur begreppet eller ordet lite grann då?
Alltså jag tycker, jag håller med, jag är så här på båda sidorna, för att jag håller verkligen, jag tänker så här, om man känner så här, ah, men jag vill kalla mig prästinna, va, okej, det kan du göra så här, det kan man göra om man känner det, men då, men samtidigt känner jag så här,
men skulle inte din första fråga då, Elin, vara vilken tradition?
Ja, eller jag tänker så här, för ens egen skull, jag känner så här, hur skulle jag kunna kalla mig prästinna utan att ha gått igenom en sån utbildning som jag har gått igenom? Så för på ett sätt är jag så här, ja, men vill du göra det så gör det, för det är bara, det är liksom du som står för det som säger det. Men för mig är det verkligen så här, jag behövde både liksom utbildningen i liksom, ja, men om gudinnorna och allt, men det är den här fördjupningen i landet, i energierna, hur känns gudinnorna när de kommer, det är liksom någonting som kräver en riktig dedikation och år av arbete.
Ja.
Så jag är verkligen så här, ja, jag skulle tycka att det är fint om man går en utbildning för att bli prästinna.
Ja, men, också,
men det finns liksom inga regler.
Nej, men också för att verkligen hedra de som har gått före.
Ja.
Det är precis som i yogan, vi pratar om det. Det finns väldigt mycket appropriering där ute. Så att absolut, om någon skulle säga att de är prästinna, då skulle ju min första fråga vara, från vilken tradition kommer du?
Mm.
Det finns så många olika. Och det finns enormt mycket cirklar där ute som liksom, ja, men nu har jag en cirkel, så blandar jag in en kaka och böna för att det tycker jag är coolt och för det gör alla nu, och så tar man in lite ärkeänglar för jag känner att jag har haft lite kontakt sådär. Det är inte fel i sig, kanske, men jag tycker att det är viktigt att veta var traditionen kommer ifrån och att man högaktar den och har information. Och om man dessutom tjänar pengar på det, då tycker jag att det är superviktigt att kunna veta vad man representerar och vad man gör.
Ja, sen tänker jag att jag märker ju själv hur jag låter ibland. Och då tänker jag också att så här, egentligen borde jag tycka så här, ja, jag tycker du ska gått en prästinneutbildning. Men så är jag så här, nej, men då tror jag att jag är lite bättre än alla andra. Alltså, för jag har så här svårt att... Och för mig låter det då som om jag skulle tycka det på något vis, och det tycker jag ju inte. Så jag säger, ja, då måste jag tillåta det där också. Men jag vet liksom hur en prästinneutbildning är och vad den har gett mig, så är jag så här, jag skulle aldrig kunna göra det jag gör nu, och det har ju tagit mig liksom 20 år att nå hit liksom. Jag skulle aldrig kunna gjort det på egen hand. Jag skulle aldrig kunna nått så djupt liksom, ner i spiralen, upp igen, ner igen, upp igen, liksom frukt, ja, men jobbigt som fan, underbart som fan, och det, jag skulle aldrig kunna gjort det på egen hand, så att där tänker jag så här, ja, där har jag rätt att kalla mig prästinna, så att
ja. Men att vara prästinna, tror jag vi kan vara överens om, att du behöver ett community, du behöver ett sammanhang för att vara prästinna i. Ja.
Så prästinnor arbetar liksom mer då utåt, skulle man kunna säga. Men som häxa så skulle man kunna bara så här, göra sin egen grej, behöver inte.
Nej, ja, och ett coven, liksom, som coven kan du, häxcoven kan du fortfarande göra allt liksom, att du kan agera politiskt, och man firar oftast högtiderna tillsammans på olika sätt och så vidare. Men som prästinna så din första priority är gudinnan, den andra priority är ditt community, och det tredje största priority är the global community. Du ska jobba för jorden, du ska jobba för att föra människor närmare varandra. Du skulle baxna hur många det är som vill ha liksom paganistiska eller hedniska ritualer istället för att gifta sig i kyrkan och sådana där saker. Jag tror att vi ska tillhandahålla ett alternativ. Vi är inget hot. Vi skulle egentligen kunna jobba så fint tillsammans egentligen, för att och många liksom kanske jobbar som själscoacher eller helare eller sierskor, och alltså det finns ett alternativ till skolmedicin och skolvägledning då, så att säga. Medans, och då vill jag verkligen säga att båda behövs.
Mm.
Ja.
Men kan häxor också hålla i liksom ceremonier och ritualer för andra? Och är det liksom... Ja.
Jag menar, ja. Absolut kan de det. Om de vill det, tycker jag.
Ja, för jag tänker alla som kallar sig häxor har ingen... Alla vill inte bli prästinnor. De känner inte liksom något kall mot det. Och det kan ju vara samma som att jag kände så här, ja, men är jag häxa verkligen? Jag är ju en prästinna, jag vet inte. Och sen har jag liksom landat i båda. Så att jag tänker, ja. Så att som häxa kan man ju absolut göra det. Och man kanske inte känner att liksom, ordet prästinna eller det, vad det innebär kanske inte passar en helt enkelt.
Jag tänker att som individ, för det tror jag att du kände också, Elin. Det är att man känner sig kallad. Man känner att man har en mission. För mig var det så tydligt när det blev då Keridoen att det kändes som jag flöt upp ur badkaret. För jag minns det var liksom Shawane för 4 år sedan måste jag. När jag liksom läste om den här, och då, jag hade sett The Pamphlet när jag var i Glastonbury, och jag bara, oh, gud vilken häftig, det är en måne och prästinnorna klär sig i svart, wow, alltså, det var ju coolt sådär. Och sen så handlade allting om att det inte fanns tid att göra resorna fram och tillbaka till Glastonbury då. Men så fanns den ju online, och sen kom covid också dessutom, men det kändes som jag, för jag låg i badkaret och det kändes som jag flöt upp ur badkaret. Jag kan inte förklara på ett annat sätt. Så kändes mitt kall. Någon annan kan känna något annat, men det var då jag visste att det här ska jag göra, det här är ett måste. Och många har frågat mig så här, eller många, en del har frågat mig så här, har Keridoen, är en walesisk gudinna, vad har du med henne att göra? Och i slutändan så kan ju du säga det är inte din business, men jag visste faktiskt inte det då, varför kändes det så viktigt att det var hon och var hon har sitt säte, och jag visste ingenting om hennes myt, jag visste ingenting, men började ta reda på mer och visste fortfarande ingenting. Jag visste ingenting faktiskt förrän jag visste att det var rätt, men jag visste inte varför. Men det var när jag tog mitt DNA-test som jag bara, oj, jag är liksom jättemånga procent centraleuropé, och sen är jag lite asiat och sen är jag ganska mycket afrikan. Och att jag gick in i en sån här journey, som det heter, eller en resa med gudinnan, en resa med mina förmödrar. Och då, såg min, det här låter jätteflummigt, men i alla fall, jag såg min fars linje från Afrika, jag såg min mammas linje från Centraleuropa, Tjeckien, Frankrike. Och vilken del behöver helas? Och det var min centraleuropeiska del som då landade i Wales. Så att, sånt är också spännande liksom, att höra hur har Keridoen kallat sina barn till sig, så att säga. Och det är helt olika stories. En del är så här, jag vet inte, jag tycker hon är snygg typ. Eller att man dras till myten, eller att man dras till platsen. Alltså som jag sa, jag har en prästinnesyster från Uganda. I Uganda är det livsfarligt att säga att man är prästinna, för det är väldigt kristet och väldigt strikt. Hon kan inte lägga ut saker på nätet och sådana saker. Men hon känner sig också kallad, eller många italienska häxor, och USA inte minst, och också systrar från Tyskland och Österrike. Så att i slutändan så spelar det ingen roll vilken gudinna som kallar dig, men man känner kallet så lyssna, tänker jag.
Ja, för jag tänker också att jag brukar alltid, jag har ju vänner i Australien och sådär, och liksom, ja men någon kanske är liksom, har Freja som husgudinna, och de är så här, ja men vadå Freja, kan du inte ha, har du ingen härifrån, man måste ha liksom från sitt eget land. Ja, det kan man väl ha, men jag tänker också så här, Frejas, alltså alla energier finns ju på något vis överallt på hela jorden.
Exakt.
Och det kanske, ja men då känner man den där, eller så känner man den som man upplevde den när man var här i Europa eller vad som helst. Jag tänker att det inte är det, liksom om man snör in sig på att ja men Elin, varför inte du prästinna för den nordiska, ja jag vet, jag hamnade inte där, det var inte det som kallade mig, utan det var liksom, det var Avalon som kallade mig, och jag visste inte ens liksom, jag hade ingen aning om vad en prästinutbildning var egentligen, vad ska man göra, vad kommer hända, ingenting. Det var bara så här, nej men det är där jag ska vara, det är där jag ska gå. Yes. Och då tänker jag som liksom tvivlar på allt, tvivlar på mig själv, tvivlar, där visste jag liksom. Jag åkte, det fanns ju inget internet på den tiden, du vet man åkte och köpte en biljett till Glastonbury. Så här, hur ser det ut, när ska jag gå av bussen liksom. Men du vet, det var ju så där litade jag verkligen på intuitionen på, ja. Så då vet man, tänker jag.
Vad häftigt att höra.
Ja. Vad har vi mer? Har vi täckt allt? Har det kommit upp några mer? Det är säkert 1000 frågor, men är det något som
du tänker? Jag tror att vi har nog pratat om nästan alla frågor som jag har skrivit här på min lista. Själva huvudfrågan var ju liksom så här, hur blir man häxa?
Mm.
Det tänker jag ändå att ni har svarat på. Att så som jag tolkar era svar då, att fira de här högtiderna, de liksom astrologiska högtiderna, man får kalla dem vad man vill, och att leva cykliskt.
Mm.
Med det är princip. Absolut. Gå ut i skogen och claima din kraftplats.
Mm.
Ha gärna ett altare.
Mm.
Kan vara fint.
Det är fint.
Och de fyra elementen brukar vara viktigt för häxorna. Jord, luft, eld och vatten. Och de finns också i olika riktningar i det här årshjulet. Det kan vara olika i olika traditioner.
Ja, jag skulle precis
fråga. Men det kan vara jätteolika faktiskt. Men det är också att du använder de här elementen när du utför trollkonst eller magi. Det är element som finns inne i kroppen och utanför kroppen. Och ja, elementen är också så här, en liten grundregel, bara att ha koll på vad det är och vad man gör.
Ja, för det var där jag började min egen, när jag liksom började praktisera själv, då hade jag en jättefin bok. Och då var det liksom, man spenderade en månad med varje element och verkligen noterade så här, ja men vad gör luften omkring mig, hur känns den när det är en sommardag, när det är vind, vad kan liksom, ja men där blåser en plastpåse över vägen och där liksom blåser träd ner, att de olika krafterna i elementet, hur kan jag känna dem inom mig, och det är ju kanske lite svårare, men jag tänker att om man ger sig tid, för det är det jag tänker också, att man måste ge sig själv tid till det här och liksom, det går inte att lära sig allt på en månad, utan det som är så härligt är om man följer cyklerna, årstiderna, så kommer man ju till alla högtiderna, man kommer till alla elementen, man kommer till alla olika, till gudinnans alla olika ansikten, liksom ett i taget, och när man har gått igenom ett år, ja men då går man in på ett djupare plan, liksom ett år till, det är det som är så fint, just att det finns alltid något nytt.
Ja, just att det blir djupare och djupare. Därför spiralen eller labyrinten är en sån stark symbol både för häxor och prästinnor. För jag vet att jag alltid har varit så här, när jag började min häxresa så var jag så här, alltså den coolaste högtiden, det är så här, förutom Shawain, det är Imbolc. Sen året efter, nej men alltså det är Beltane. Och nu bara, nej men det är Lammas. Ja. Nu kommer det liksom för alltid vara för mig runt höstdagjämningen eftersom jag initierades då. Man går djupare och djupare och det finns liksom inget egentligen som är så här konstant så här, Beltane är så jävla häftigt, det kommer alltid vara häftigt, jag kommer alltid vara lycklig under Beltane. För att säsongerna växlar och de växlar i mig också. Mm. Så, ja. Det är en resa liksom hela tiden.
En sak till om vi hinner prata om det som du nämnde nu igen, Veronica, tidigare med magi. Det har vi ju inte pratat någonting om.
Ja, trollkonst.
Ja, precis. Hur viktig del är det för prästinnor och häxor?
Olika.
Ja, olika, för jag är nästan jag jobbar inte alls med det. Liksom, det var ingen del av min, alltså, min utbildning i, alltså, att göra så här magi med. Sen kan jag ju tycka att hålla en ceremoni är ju magi, att det skapar förändring inuti mig. Mm. Men inte sån magi som jag tänker att ja, men jag tar liksom lite lavendel och jag tar vatten och jag gör sig. Alltså, jag har nästan aldrig gjort det. Det har inte varit något som har känts för mig. Men Veronica, du har väl lite mer.
Ja, men det går också upp och ner. Och ska erkänna att det numera är mycket mer så här protection spells. Liksom, för om jag känner mig orolig eller om jag vill lägga en protection spell runt min familj, mitt hem. Eller en skog eller ett vatten. Sådana saker. Men i början så tyckte jag att det var skitspännande. Liksom. Nu ska jag göra lite magi för pengar. Behöver lite mer cash. Eller jag behöver... jag vet inte vad jag behövde. Det finns väldigt djup magi när du liksom kallar in en extra, alltså när du jobbar med energivarelser eller när det finns så mycket cool visdom. Men det går jättemycket i vågor, och så går det väl i vad är det jag vill, att liksom hela tiden komma fram till vad är det jag vill åstadkomma. Och så. Men jag tycker att det är kul och det är spännande med magi och trollkonst. Men som sagt, det är absolut inte alla häxor som gör det. Vi hade en väldigt liten kort modul i min prästinneutbildning för de som verkligen ville jobba med det. Och just min prästinneutbildning, alltså vi firar ju Keridoen framförallt under mörkermåne. Och du vet, det finns många häxtraditioner som säger att man ska absolut inte göra magi under mörkermåne. Och då säger vi att det gör vi.
Men att man får göra som man vill.
Men vi är väldigt noga med liksom då, vad är det vi vill. Vi gjorde då en ceremoni, eller vi gjorde en magisk ritual för domestic violence, då, kvinnor som blev utsatta. Och det var djupa resor, det var att rista in symboler i äpplen, och det var liksom, var ska jag lägga detta? Jag ska välsigna den här jorden, och det är jättemycket, men det var jordmagi, och det är oftast lite tyngre, upplever jag. Men annars pratade vi inte heller så mycket om magi, men det var de som var intresserade, och det var ju jag då. Och det är en cool känsla i det, att också känna att jag har gudinnan bakom mig i detta. Jag tar mitt ansvar, jag äger det ansvaret. Vad är det jag vill uppnå? Och för att vi lever i ett samhälle, upplever jag, där jag kan känna mig väldigt, väldigt maktlös. Jag kan känna mig väldigt liksom hopplös. Jag kan inte göra någonting åt lidandet på jorden eller barn som far illa och allt det där. Men jag hjälper ju ingen genom att sitta och tycka synd om mig själv. Eller att liksom, men nu skiter jag i det här. Nu köper jag choklad och tittar på Netflix. Utan då kan jag göra en magisk ritual för att höja energin på något sätt. För att veta vart jag står. Och det här tycker jag är intressant. Jag tycker det är bra att du sa det, Sofia. För att det var ett gäng häxor, prästinnor, som gjorde en film för våra medsystrar i Iran. De fick mycket, de fick så kritik. Jag tyckte det var en jättefin film. Det var en politisk manifestation. Och då var det några som bara, det där gör ni bara för att ni ska må bra själva. Det här hjälper ju inte kvinnorna där. Så här. Men tänk om det faktiskt gör det. Tänk att liksom någon i Iran får se den här filmen och veta att det finns människor i Sverige. Det finns ett hopp. Det kanske är jättelitet. Det är liksom inte så här att ja, vi vandrar in i Iran och liksom sätter oss ner framför liksom stridsvagnar. Nej, men vi manifesterar någonting ut i universum, ut i kosmos, att vi står bakom de här kvinnorna som har blivit avrättade. Mm. Och ja, det är jätte, jätteviktigt både för dem och för oss, även om det är en ack så liten sak. Kan se som en liten sak.
Ja. Mm. Ja.
Mer trollkonst i folket, säger
jag. Ja, precis. Ja, men det kan verkligen, jag tänker just det där att att det kan verkligen, man tar tillbaka sin egen kraft. Jag tänker att det är en jättefin grej. Så det kan man verkligen använda magi till, tänker jag. Mm. Och det finns ju många böcker att läsa om man vill lära sig mer om det också.
Mm.
Jag tänkte att vi har nästan pratat i en timme, så jag tänkte att vi skulle börja avrunda.
Mm.
Så jag avrundar, så jag hinner till min banjolektion. Ja, det hinner jag. Det är lugnt, men det har varit, nej, men det har varit så himla fint, tycker jag, att vi kunde sitta här och prata. Sofia, känner du dig att du, det är inget som brinner i håret på dig som du vill säga eller som du vill fråga? Hur känns det?
Nej, jag tycker det här, det var, jag är jätteglad och tacksam för att jag har fått sitta här och prata med er i en hel timme om sånt här och få ställa en massa frågor. Super, superhärligt ju.
Så. Ja, och jag tänker ju så här, Sofia, du är ju yogainstruktör och yogini. Du är väldigt dedikerad till din yogapraktik, och det kan ju både jag och Ellen. Ellen of the ways. Att praktisera yoga är ju magisk praktik.
Mm.
Så när du ställer dig på mattan så är du en häxa. Mm. Helt klart.
Ja, verkligen. Och så tänkte jag så här, ja, men om ett år kanske vi tar en uppföljning så här. Var är Sofia på sin häxresa nu?
Det går jättebra. Ja.
Kanske på samma plats, kanske inte. Kanske, man vet aldrig, det är som är så spännande. Så att,
nej, det vet man faktiskt aldrig.
Nej.
Sofia kanske har gått med i Jehovas vittne.
Ja, precis.
Det där får du klippa bort.
Det gör jag inte. Nej. Men hörni, nu slutar vi tramsa här. Nu säger vi tack så hemskt mycket, Veronica. Tack så hemskt mycket, Sofia. Och tack till alla som har lyssnat. Och vi återkommer så fort vi kan. Vi har en plan på ett nytt avsnitt, och sen så har vi en plan till som jag inte har fått igång, och sen så måste vi såklart prata om Carrie Duenn, och nu när du har gått klart din utbildning, Veronica, eftersom vi har pratat om det i två avsnitt liksom, när du var på resan.
Det är nu det börjar.
Det är nu det börjar. Mm. Tack, hörni.
Tack så mycket.
Tack.
Tack för att du lyssnar på Prästinnans väg. Du hittar mig, Elin Heil, på elinheil.com och på sociala medier som Avalon Yogini. Och du hittar Veronica som veronicasierska.com.